Du lyssnar på Förgörarna av Olof Svedelid, uppläst av mig Magnus Råsman. 1. Mannen höjde armen till ett slag och kvinnan hukade sig inte ens en gång. Det enda hon gjorde var att undergivet sänka huvudet i väntan på smällen. Näven drämde till på sidan av huvudet, strax ovan örat, och hon knäde till, men föll inte. Och det tycktes reta honom. Han grep omilt tag om hennes axel och skakade henne så att jag tyckte jag kunde höra hur tänderna skallrar mot varandra. Och sedan körde han handknutan rakt i hennes mellangärde. Kvinnan vek sig och han fullföljde misshandeln med en våldsam örfil mot hennes andra öra. Jag började springa mot dem och när mannen hörde stegen mot gatstenen vände han sig om och blev stående som en tjur mot mig med framkört huvud och armarna hängande vid sidorna med nävarna som hårda klubbor. Han var klädd i grå byxor och vit t-shirt och under den kunde jag se överkroppens konturer. Ett bäljande bröst, sluttande axlar som gick direkt över i armar som kunde knäcka träd där skogshuggare gick bet. Yvigt rött hår och tovigt rött skägg kunde kanske lura små barn, men inte mig. Spanaren med falksynen, mannen med radarblicken. Det gick inte att ta fel på hans lätt knäckta näsa, den gropiga hyn som efter nyss läkta smittkoppor, de djupt liggande ögonen som hårda och mörka kulor. Han kurade ihop axlarna och fällde överkroppen en aning framåt, och i morotstovet kunde jag skymta ett belåtet flin. Han gillade slagsmål och nu fanns det skäl att tro att det skulle bli en saftig holmgång med en damernas riddare. Det var inte ett nöje jag unnade honom eftersom mina holmgångsdagar var över. Inte ens när musklerna spratt som livligast hade jag haft en chans mot en slagmaskin som Kai Kajan Lilja. Men eftersom han var på rymmen från Hall sedan 6 månader hade jag ambitionen att se till att han kom tillbaka dit, även om ledningen inte skulle bjuda på gödd kalv. För oss poliser var det tillräckligt nervöst ändå på gator och torg utan att Kajan skulle vara på fri fot, och ännu värre, på fri hand. Jag drog fram pistolen innanför jackan och riktade den mot brösttunnan. Nu tar vi det lilla lugna, Kajan. Krattorna i vädret. Jag önskade att jag hade kunnat säga det utan att flåsa, men lungorna hade annan mening. Han kände plötsligt igen mig och från det morotsfärde osade ett par svordomar som borde svädda av lösskägget flera centimeter. Snabbt böjde han sig, lyfte upp kvinnan som en boll och slängde henne mot mig. Och eftersom jag inte hann reagera följde jag baklänges i stenläggningen med en massa dam över mig. När jag kämpat mig fri från hennes mjuka kilon var Kajan utom synhåll. Jag galopperade mot korsningen, men han kunde ha tagit vägen vart som helst och jag ringde på mobiltelefonen för att larma bilar som var i bättre skick att jaga honom än jag. När jag återvände till kvinnan hade hon rest sig och borstat av kjolen. Hon hade hämtat sig och föreföll inte särskilt moloken utan log svagt mot mig. Omkring 30, en figur som före gnetidealets tid beundrats som yppig, milda blå ögon med ett barnsligt troskyldigt uttryck, runda kinder och plutiga läppar, en grop i hakan som påsade ner mot halsen, ett mellanbrunt hår i hårt permanentat eller locktångat krus, opersonligt klädd, för mycket sminkad. Det var något overkligt över henne, som om hon var gäst i verkligheten och skapad i drömmen. Hur känns det? Frågade jag. Frågan var klischéartad men naturlig. Hade en människa fått smällar i huvudet och i magtrakten ville man veta hur hon mådde. Men hon log bara lätt frånvarande utan att svara. Var hon berusad? Stenpackad? Nej, så nykter var det svårt att spela. Inne i ett knarkrus.